Jag gick igenom ett otroligt vackert hav av julstjärnor i flera olika röda nyanser, också en del rosa och vita, eftersom julstjärnorna är Hagalandets specialitet. Här finns också julrosor, här finns amaryllis, här finns tulpaner till och med, jultulpaner, röda sådana, hyacinter inte att förglömma, och så finns det en del grönt. Och jag finns just nu i, så att säga, planteringsrummet, arbetsrummet, tillsammans med Ann-Charlotte Castello och Martti Rappu, som innehar, äger Hagalandet, för att de jobbar för fullt med att till exempel paketera in blommor i vackra korgar, för det är många som vill ha blommorna precis så att de är färdiga att sätta ut, till exempel på det vackra vardagsrumsbordet, det är färdigt utsmyckat, och så kommer blomman där som en extra liten eller stor juvel. Jag vill ändå börja med historia. Hagalandet har långa anor, så nu, Ann-Charlotte Castell, vi befinner oss i Ingo, och du är uppvuxen här på just här som vi står och trampar just nu, men vem är det som egentligen börjar med trädgårdsodling?
Ja, det var min morfar, Bjarne Lönegren, så han grundade trädgården då 1945. Och då var det mera blygsamt, kanske några växthus, och sen var det odling på friland och sådant. Och sedan på början på 60-talet tog mina föräldrar över, och den byggdes också ut, den här trädgården. Och vi fortsatte då på slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så här repriser hoppade vi in här, och då växte det här ganska stort.
När du var riktigt ung så sommarjobbade du här och jobbade tidvis här. Var det roligt då, eller var det så där att...
Ja, om sanningen ska fram. Jag var nog som tonåring här och jobbade, och jag tänkte nog att när jag fyller 18 så blir det enkel biljett härifrån. Men det har jag nog fått äta upp.
Mm. Och medan du till exempel var fast mycket med familjen och fostra små barn, så då, Martti Rappu, var det du som skötte ganska långt Hagalandet. Du är trädgårdsmästare, visst?
Ja, visst är jag det. Ja. Det blev så att jag jobbade tillsammans med Lottes mamma egentligen här rätt så många år, tills barnen växte upp, och så kunde Lotte hoppa in istället sen, och så svärmor blev ju sen så småningom pensionerad, och nu är det vi två som har det här stället. Och så har det nog varit redan 20 år att det varit vi två som dragit det här hela företaget. Och riktigt bra känns det fortfarande.
Men ni möttes ändå inte över en hyacint eller julstjärna, utan det var nog på andra vägar, visst?
Nej, det var nog mer romantiskt. Det var nog på en krog i Ekenäs.
Klassiskt, i dagens läge så träffas man över nätet. Men i alla fall, nu ska vi tala då om blommor och julhandel. Hur har den kommit igång?
Och det är riktigt bra, så har det börjat rulla på här, att våra stamkunder, det dyker upp, och det är också jättehärligt att få träffa dem alla. Och jag tycker också att man pyntar liksom tidigare. Man tar in till och med julgranen tidigare, inte dagen innan som kanske vi gör. Och man vill njuta hela december med de här blommorna.
Så egentligen så kommer ni igång redan i november kanske?
I slutet på november, till lilla jul är den här första lilla ruschen, att då vill man ha sin första hyacint, absolut, och kanske en liten julstjärna och så. Och sedan till självständighet ska det vara något vita, och till Lucia kanske också. Och sedan vill man föra kanske till sina vänner och grannar och bekanta de här julhälsningarna lite tidigare, att det kan glädjas då en längre tid innan julen.
Och sen faktiskt så vill ju folk ha blommor till graven också, till och med fast det är köldgrader ute.
Ja, vi har beställning på det också, att utslagna hyacinter kan man föra och tulpaner. Att nu håller jag på just att göra så här små söta, vad heter det, krukor med några tulpaner och lite gröna kvistar, vad man kan lägga ner då på graven.
Jag sa att julstjärnor är er specialitet, för dem driver ni riktigt från allra första början upp själva, men hur är det med andra blommor? Är det så att ni köper den färdiga, eller är det som lökar? Hur går det till helt enkelt?
Alltså vi köper in nog amaryllis och hyacinter och just de här tulpanerna, för att det är ändå så pass små mängder för allting som vi säljer, så säljer vi direkt härifrån. Vi har inget partihandel. Och då är mängderna sådana att det lönar sig inte att driva igång själv det här, utan vi har ett par ställe i Jasper som är riktiga specialister på det här området. Och då har jag väldigt goda kontakter dit och vi får så att säga skumma grädden kan man nästan säga. Och det är så enkelt, man får bra kvalitet och man har inget svinn. Och dessutom så är det är ju inhemska på det sättet att det är ju drivna i Finland. Att lökarna kommer ju nog inte, de kommer ju från Holland eller från Afrika. Så att kan man inte odla på grund av klimatet här i Finland.
Men djurkärnorna faktiskt, som väl härstammar från Sydamerika, Mexiko har jag läst någonstans. Mm. Så de faktiskt, så ni har hämtat Mexiko till Ingo.
Men ja, alltså det är ganska skojigt när man tänker att en växt som trivs i värmen och solen, så den ska odlas här absolut den mörkaste tiden. Och det är fortfarande nog för mig ett mysterium att hur det liksom har blivit så populär blomma i Finland. För till exempel i år så det är 1,8 miljoner djurkärnor som det säljs i Finland. Det är helt otrolig mängd.
Det är faktiskt vansinnigt många djurkärnor. Det är så att de har gått om hyacinter i popularitet, för hyacinter brukar många köpa för att de är så att säga billiga.
Nej, hyacintantalet är nog faktiskt 2,6 miljoner fortfarande, men det har nog rasat från de där glansåren som var på 90-talet. Jag vill minnas att det var över 6 miljoner som bäst då. Och sen amaryllisen har ju blivit jättepopulär, att det odlar man till och med 1 miljon också nu idag i Finland. Det är de tre julblommorna som är liksom de mest populära, och julkärnan är liksom ekonomiskt det mest betydande nog.
Och som blomvän så förstår jag på ett sätt att de här djurkärnorna och amaryllisarna blir populärare, för de är ju hållbarare också. Hyacinten blommar ganska snabbt ut och sen luktar den bara jätteilla och sen blir den så där mindre vacker när den torkar ut. Men nu vill jag prata om det som, eftersom vi så tycker om att återanvända och återbruka, som jag säger i Nyland, det här programmet, så vad ska vi göra med till exempel hyacinten, amaryllisen och julkärnan? Går den att återanvända? Jag har aldrig fått upp ett rött blad efter att de väl har tappat sina gamla röda. Nu vill jag höra, vad ska man göra, Lotte Castell?
Nåja, alltså när vi har till exempel de här julkorgarna, då har vi här alla sorter då planterat i dem. Och när julen är förbi och det har blommat ut, så det har lökväxterna, så man kan ju också odla dem vidare. På sommaren har de ute och då gödslar dem och så här, och sen plockar man in lökarna på hösten och har den här i källaren och den här svalbehandlingen. Och sedan plantera dem och driva dem och se om man lyckas med dem. Och julkärnan, så man ska vattna den sparsamt och inte ha den att stå i vatten. Och på våren så kan man plantera den då till en större kruka, klippa bort det här röda eller vita eller rosa bladen då. Och då förgrenar den sig och den kan bli enormt stor buske. Men sen att få den att blomma på nytt, så då ska man ju komma ihåg att plocka in den innan det blir frost på hösten. Och sedan behöver den här korta dagen och långa natten, så den ska ju ha lite sån här mörker. Att man lyfter in den då i ett mörkt rum ett antal veckor då i september. Det kan man fråga vidare om. Och korgarna kan man ju använda på nytt. Man kan antingen så kan man hämta hit och låta att vi planterar i dem. Vi hade också en kurs här att man kan själv lära sig plantera. Eller sen, om man är händig, så gör man det själv. Och alla de här rosetterna och pynten, och det kan man spara och återanvända. Det här metalltrådarna, så det kan man sätta i då metallavfall. Och hamnar det någon metalltråd med mossan på komposten, så är det ju inte hela världen. För den rostar nog sönder där på ett år.
Oj vad det låter bra det där. Men nu måste jag ännu fundera lite med den här julkärnan, så att man kan få den att blomma på nytt. Talar vi då om att den kan få röda blad på nytt, eller talar vi om de här små gula pistilliknande grejerna som visst är blomman?
Ja, alltså både och. Alltså den ska ju få den här röda. Vilken vecka månne det var i september man började?
I Finland är den här naturliga korta dagen där omkring 6 oktober, 7 oktober. Alltså det är ju en så kallad obligatorisk kortdagsväxt, och det betyder att dagen får vara max 11 timmar lång. Annars börjar det inte bilda de här röda. Alltså det gör det hemskt svagt, men att vill man att det på riktigt blir ordentliga kärnor, så det måste ha den här kortdagsbehandlingen. Och hemma så är det lite svårt, för att det är alltid någon lampa som brinner någonstans och så här, och det behövs inte så mycket så det blir förstört hela den där processen. att alla konster får man hitta på bara en stor pafflåda. Eller så har man någon garderob, men att man kan inte ha det hela tiden mörkret. Det ska också ha 11 timmar ganska bra belysning. Att, det är inte så enkelt.
Nej, det är nog en utmaning. Alltså, och sen är det ju så väl att julkärnan ändå ska ha varmt, medan de här lökväxterna kan man ju gott ha lite svalare, så att man ska ha den där pafflådan inne i vardagsrummet.
Nå, typ, ja. det finns säkert snygga pafflådor som man kan inreda med dem också.
Nåja, jag har någonstans hört och läst att nu för tiden är de här bland annat julblommorna så pass förädlade att det är svårt att återanvända dem. Är det så, eller är det bara för att vi är så lata så vi slänger bort det med den motiveringen att inte blir det ändå någonting?
Inte är det något svårare att få överleva överhuvudtaget. Men det, man ska inte ha ångest heller för det, att om man inte vill odla vidare. Det är ju växter, det kan ju komposteras. Jag menar, det är ju... Inte behöver man ju göra allt i detta värld heller. Och det finns ju nya nästa år här sen.
Det är ju det goda. Det kommer alltid nytt. Ja. Nu ännu tillbaka till lökväxterna. När du sa, Lotte, här att det att gräva ner den på våren och sen ha dem där under sommaren i gödsla lite och sånt, så gräver man upp dem i god tid före och sen tjung så växer det upp igen. Men den här tiden innan våren, var ska man ha amaryllisen och hyacinterna mellan, ska vi säga, nyår och april?
No, man behöver ju inte ha den när det blommar färdigt då, på första parkett inne. Man kan ha den lite då så här i ett, bakom gardinen eller kanske ett rum där man inte är så mycket. Kan det stå lite svalt och så här och inte vattna för mycket. Att som en grön växt.
Som en grön växt, och så ska man komma ihåg att det är en lökväxt dessutom, så man ska väl kanske lite kolla den här löken också, att den blir angripen av något småkryp.
No, särskilt om man just vattnar den för mycket så kan den ju börja ruttna där och det kommer små flugor och så, men på torrare sidan.
Hur mycket tror du att folk faktiskt återanvänder sina julblommor, att de försöker få dem att överleva över sommaren till nästa jul?
Nå, inte tror jag nu så det väldigt mycket, men jag hör nog ganska ofta att särskilt att julkärnan har hållit så bra att man har haft den på sommaren och oktober så slänger man ut den och på det viset. Och det här med lökväxterna hör jag inte så mycket här. De här gröna växterna som är i korgarna, särskilt murgrönan och sånt, så det är nog en del som planterar om dem och det blir ju jättestora. Det blir det.
Nu var vi inne på det som du sa, Martti, här att ni har inhemska blommor. Ni driver upp alltså julkärnorna själva och sen köper ni så att säga, ja, lökarna kommer från till exempel Holland. Men i övrigt så drivs de upp hemma. Så vi talar om inhemska julblommor. Nu om vi nu lite ägnar oss åt klimatångest en stund. Så hur är det med inhemska julblommor som ändå drivs upp i växthus som värms upp med olja etc. Och jämfört med att man ändå skulle låta flyga hem blommor från andra länder. Vad är nu bättre?
För det första ska jag korrigera det här att de flesta växthusodlare i dagens läge har skippat oljeuppvärmningen. Och de flesta det är då flis eller pellets och i vissa fall också torv, men att det är mest flis och pellets. Så det har skett jättefort den här förändringen att, ska vi säga, början på 2000-talet så blev det på tapeten och det var faktiskt, jag blev helt förvånad när jag läste den här statistiken senare att det har gått så här fort. Själv började vi 2001 redan elda med flis och det har vi varit jättenöjda med. Det är ju billigare än olja och det är ju inhemskt bränsle Så vi gjorde någon slags miljögod gärning då redan. Men det här sen att flyga in, man flyger inte så hemskt mycket, snittblommor flyger man in, men allt det här ska vi se, de här gröna växter som vi har här till planteringar. Så det är för det mesta så det är danska, tyska eller holländska. De kommer med långtradare, med båtar och det är ju relativt kort transport i alla fall. Och till exempel ska vi säga nu de här cypresserna som är väldigt vanliga som man använder i planteringarna. Så det skulle i princip också nog gå att odla här i Finland. Men det är frågan om den här växtperiodens längd som är så pass mycket kortare här att då odlingstiden blir några år längre. Det betyder att de blir dyrare. Och då är det ingen som köper dem, utan de är så pass billiga ändå sen som det kommer från. Och det är ju massproduktion i synnerhet i Holland det här. Och det är den här ekonomiska sidan som man måste tänka på också det här. Och jag anser att om man nu hämtar varor med långtradare och båt, ska vi säga, just från Mellaneuropa, så det är ju nog inte det som räddar världen om man skippar det. Det är nog just det här, allt som man sätter på flygplanen, så det är ju det som är, tror jag, nog mycket värre. Och det är ändå, ska vi säga, att 50% av de här julblommorna odlas nog i Finland, så nu är det en ganska stor del. I synnerhet julstjärnan, så det är nog inte riktigt 100%, men att det är säkert 90-95% av julstjärnorna inhemska, för att den tål jättedålig transport. Och det är ju en bra sak för finska odlare, för att då har man inte här starka konkurrensen från Mellaneuropa som stör marknaden. Många andra saker som får man nog lida av det nog.
Så summa summarum, så vi som köper julblommor, så vi behöver inte må så himla dåligt med tanke på att vi tänker på koldioxidutsläpp och miljö.
Jag skulle säga att nu är liksom, nu har man ju i Finland det här i växthusodlingen väldigt noga tänkt ut det här, att vad som är lönsamt och vad som är ekonomiskt, just med tanke på det här värmeekonomin. Plus också det här att om man tänker på det här, att som plast har ju varit på tapet nu, så i Finland så hela landets plastanvändning, så växthusodlare motsvarar cirka 3-5 promille, alltså promille, inte procent. Det är ju jättelite. Det råkar vara synligt, för att det är ju liksom på alla ställen ser du ju blommor, och det är ju plastkrukor och så bort och vidare. Men det faktum är att det här är riktigt nyaste statistik som Finska Handelsträdgårdsförbundet har gjort, och jag blev också själv förvånad att det faktiskt är så lite. Och sen har vi till exempel, vi alltid tar emot, vi återvinner de här krukorna, som om folk vill hämta hit, så vi tar tacksamt emot, för att det också, jag menar, vi sparar ju pengar på det, varje kruka kostar för oss också. Och folk, de behöver inte slänga bort krukorna, de kan hämta hit dem. Och jag vet att vi borde kanske lite mer skärpa oss att informera om det här, att man kan hämta hit. Men det är hemskt många som gör det faktiskt i dagens läge redan.
För just en plastkruka till exempel, så kan man använda ganska länge, bara att man lämnar det ute och frysa, så att den var i bitar så att säga. Nå, men allt det här låter bra. Nu ännu till sist, någonting som är just som här, nu ska vi liksom ha lite så här balsam runt hjärta och någonting som värmer många, är att ni är med i det här projektet som jag vet att finns också i Östnyland. Jag tror också att det finns i vissa håll i huvudstadsregionen. Och i Västnyland, det här att gläd en äldre. Ni är med i det här när det gäller Ingo, pensionärer, att man får vara och leka lite jultomte och ge en blomma till en äldre i Ingo.
Ja, här har nu snurrat på några veckor. Det här att man kan betala in då och få vara då anonym. Och då ger man en blomma. Man kan till och med välja vilken blomma man vill ge. Och så delar hemsjukvården ut det till ensamma äldre då, både hemsjukvården och på Lönneberga. Men att det kommer att delas ut nu, och så att nu har den just nu avslutats den här grejen.
Men
att,
för i år.
Ja, för i år, ja. Men det har nog varit mycket populärt och så här att.
Och riktigt i närmaste dagarna kommer då pensionärer och äldre i bland annat Ingo då att ta del av lite jul. Stämning i form av julblommor. Aj, vitsigt. En så fin järnidé också. Tack till Lotte Castell, eller Ann-Charlotte, som det står i dopböckerna, och till Martti Rappu, som förestår då Hagalandet Ingo.